Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Välkomna till DN-intervju. Johar Bendjelloul heter jag. Dagens gäst var profilerad fotbollsreporter på Aftonbladet med stora bylines, stora publiceringar och ett ännu större alkoholmissbruk som var på vippen att krossa honom. Sen 2 år tillbaka är han nykter och nu berättar han sin historia i en bok som heter Alkis barn. Välkommen, Robert Laul. Okej, ska vi börja på botten?
Ja, då kan vi i alla fall arbeta oss i rätt riktning, kan vi säga, uppåt.
Ja, men det är också där som din bok börjar. Du hade då granskat maktkamper i AIKs ishockeyförening och dragit på dig våldsamma supportrars vrede då. Och de filmade dig och la ut de där bilderna på nätet. Vad var det filmerna visade?
De visade en människa på missbrukets botten, skulle jag säga, rent generellt. Mer konkret så visar de en människa som betedde sig oerhört illa, inte bara mot sig själv utan mot andra människor också. Så att filmerna gav väl en ganska bra bild av ett missbruk, för att problemet med missbruk är ju att de drabbar ju inte bara missbruken. Det skadar ju och sårar även människor runt omkring.
Mm. På vilket sätt sårades människor runt omkring?
Jag uttryckte mig nedsättande och kränkande om kollegor och andra människor på de här filmerna. Och det är klart att det ställde till stora besvärliga konsekvenser för bland annat kollegor till mig.
Ja, ska vi ta det här? En av dem är ju då din förre kollega på Aftonbladet som heter Jennifer Wegerup, som du inte namnger i och för sig i boken. Hon skrev en hjärtskärande krönika om hur smärtsamt det var när hennes dotter hittade en film när du skrek hemska saker om henne på nätet. Vad har du sagt till henne om detta?
Jag har ju förstås från dag ett bett henne om ursäkt då. Sen har jag i min behandling, eller som en del i min behandling, försökte att gottgöra henne så långt det är möjligt. Det är ju det som rör den direkta kontakten mellan oss då.
Mm. Vad är det för typ av gottgörning?
Ja, det är en del av stegarbetet i den självhjälpsgrupp som jag går i, 12-stegsprogrammet. 6:e steget handlar just om gottgörelser, att så långt det är möjligt försöka gottgöra människor som man har behandlat illa under sitt missbruk.
Hur går det till då?
Ja, det följer en ganska bestämd och strikt mall. Men det är också ingenting man i detalj pratar om. Nej. I det här sammanhanget. Okay. För att hela idén med självhjälpsgruppen, jag nämner den till exempel inte med namn här, för att det är en av traditionerna kring det. En annan tradition är att jag pratar liksom inte om exakt hur en sån här gottgörelse går till av respekt för den personen jag har försökt att gottgöra. Om den personen vill berätta om hur det är att vara med om en sån gottgörelse, så har jag eller självhjälpsgruppen givetvis inga synpunkter på det. Men det är liksom inte min sak att sitta och lämna ut det samtalet, som är ett djupt personligt samtal mellan 2 personer.
Ja, om vi går tillbaka till den här... Du var inne på att de här filmerna var början på botten. Fanns det djupare skikt också?
Ja, det gjorde det. Filmerna ledde ju till att jag fick hjälp in på en behandling. I den här behandlingen så förstod jag att mina problem inte gick att lösa på något annat sätt än att följa efter de som har gått före, alltså göra exakt på det sätt som andra människor hade blivit hjälpta. Och det här inser jag när jag sitter i en ring i en grupp med andra alkoholister och förstår att jag är ju precis likadan som dem. Hade inte jag fått den insikten, hade inte den insikten liksom ramlat ner i magen med sån kraft, så är det möjligt att inte ens de här filmerna hade räckt till för att jag skulle sluta dricka. Så djupt in i det här beroendet var jag. Men där blev det som en aha-upplevelse. Där når jag liksom en ännu lite djupare botten. Jag förstår att jag är maktlös och hjälplös mot de här klorna jag sitter i. Så att där,
nu har du varit nykter i 2 år.
Mm.
Hur går det?
Ja, det går ju, alltså livet är ju på alla sätt 1000 gånger bättre. Det blir väldigt tydligt för mig som har varit inne i ett missbruk att se skillnaden på vilka oerhörda problem på alla plan, yrkesmässiga, relationsmässiga, givetvis sådana här skandalartade då, som vi har pratat om nu. Hur tydliga de var för mig i livet med alkohol och hur problemfritt livet flyter på utan alkoholen.
Ja, vad är det du har fått syn på nu då som du inte såg tidigare?
Nej, jag har ju förstått att just spriten gör ju någonting med människor som liksom inte går att lösa genom att prata med någon psykolog eller bli en bättre människa eller så. Alltså, så länge du försöker lösa, om du är missbrukare, försöker lösa dina problem men behålla alkoholen i ditt liv, då kommer du aldrig få rätt sida på det. Det var ju en extremt viktig del att förstå att det absolut största problemet här är verkligen alkoholen. Det är verkligen drogen som är det stora problemet.
Mm, du skriver i boken lite drömmande om uteserveringar.
Mm.
Och nu börjar ju snart den här uteserveringssäsongen här i Skandinavien. Hur tänker du runt risken för återfall?
Det var ju mer påtagligt i början av min nykterhet. Då kunde jag precis göra den reflektionen som du antyder här, att jag går förbi någon uteservering och får en impuls, så att det hade varit skönt att och sitta och ta ett glas rosévin. Men där måste jag ju påminna mig om att jag är inte ute efter att dricka ett glas. Jag är ute efter en hink. Jag är ute efter berusningen och den vilda fyllan. Det var det liksom som hade lockat mig egentligen sedan jag var 16 år och drack första gången. Och jag måste besegra den tanken. Jag kan inte låta den tanken att jag är sugen på ett glas vin lura mig. Jag måste hela tiden påminna mig då att det är inte det jag är ute efter. Det är inte sällskapet eller det här trevliga, utan det är berusningen.
Du var ju tidigare du är fortfarande kvar på Aftonbladet, men du var en väldigt profilerad reporter på Aftonbladet. Och din person skulle också byggas upp som ett slags varumärke. Och du skriver i den här boken väldigt intressant om vad en sån där medial profilering gör med en missbruksperson som du. Det ska vi prata om alldeles strax.
Ett gott tips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej, all makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Ja, välkommen tillbaka, Robert Laul. Ja, vad gör det här med profilering och kändiskap? Handlade det om mycket när du var fotbollsreporter på Aftonbladet. Vad gör det med en missbruksperson av din sort?
Ja, det gick någonstans hand i hand allt det där. Och det där tror jag du kan spåra ända tillbaka till barndomen egentligen. Jag är uppvuxen i en alkoholistfamilj då. Och min lösning för att hantera den oro och rastlöshet som det skapar att växa upp i en sån miljö, det var att spela fotboll, bli bäst på fotboll.
Blev ganska bra också, i näst högsta serien.
Ja, jag var bäst i många av de sammanhang jag var i och nådde ganska långt. Och sen så bestämde jag mig för att utbilda mig till journalist, och då var liksom drivkraften att bli bäst där också. Och när jag kom in i kvällstidningsmiljön här uppe, som ju mer och mer övergick i någon slags klickverksamhet och delningar på Facebook, så var det ju ett sånt mätbart sätt att få bekräftat att man var bra och duktig och duglig, genom att man fick mycket, att artiklar ledde till mycket klick och att det var mycket reaktioner och delningar och så vidare. Så att det där gick ju hand i hand, men allt eftersom åren gick så kunde ju varken förstå fotbollen, journalistiken, klicken, delningarna, kunde ju inte dämpa den här oron och rastlösheten jag bar på från min uppväxt. Till slut var det bara spriten som bet på det.
Mm. Du skriver att du blandmissbrukade sprit och publiceringar. På vilket sätt påminner sprit och publiceringar om varandra?
De dövar just den här oron och rastlösheten som jag nämnde tidigare. Och vill man liksom fördjupa det lite, så kan man väl säga att växer man upp i en sån miljö så har du ingen självkänsla. Du är alltså inte trygg i dig själv, i den du är, utan du måste hela tiden liksom fylla på med prestationer, alltså bygga upp ditt självförtroende. Jag byggde upp mitt självförtroende genom fotbollen, genom journalistiken, men som sagt, till slut räckte inte det här, utan det enda som kunde skapa någon form av lugn och göra mig nöjd, och det enda som kunde vara en lösning för mig var alkoholen. Men de påminner ju väldigt mycket om varandra, för allting var egentligen ett sätt att parera en självkänsla som jag inte hade.
Vad är det du gör nu då på Aftonbladet?
Nu har jag en mer tillbakadragen roll, kan man säga. Jag jobbar på Aftonbladets plusredaktion och är väl en typ av allmän reporter. Så.
Ja, hur går det då? Hur trivs du med det, den här mera att inte vara i frontfigur på det sättet?
Nej, det är klart att det är en omställning för mig, för att jag har ju länge drivits av att stå på barrikaderna och ha de här stora bylinesen och kasta mina åsikter på alla som vill höra och kanske de som ibland inte vill höra heller. Så det är klart att det är en omställning, och det är klart att allt det här finns ju kvar i mig. Det är klart att det kommer tillbaka impulser av att jag saknar det, att jag inte är den som liksom har min åsikt i de stora frågorna och så här. Men det är jag medveten om, och jag får ju jobba med det. Jag får ju försöka liksom aktivt att styra mig bort från den lockelsen det innebär med min tankekraft.
Ja, hur ska du göra då för att inte återfalla i det där publiceringsmissbruket?
Där är ju det vi var inne på lite tidigare då med 12-stegsprogrammet. Är väl min liksom lösning på det. Den 12-stegsprogrammet svarar på många av de frågorna, just hur du ska förhålla dig. Att inte återfalla dels i alkoholen då, men inte heller i den typen av missbruksbeteende. Jag ska inte trötta ut alla med att redogöra exakt hur 12-stegsprogrammet fungerar, men det har hjälpt mig på ett väldigt bra sätt. Det kan jag säga.
Ja, du skriver en giftig del av missbruket, det är ju det här med, berättar om det här med ljugandet som missbrukare ofta blir mästare på. Hur ofta ljuger du nu för tiden?
Ja, det är ju del ett i att ta sig ur ett missbruk, skulle jag säga. Det är just ärligheten, framförallt mot dig själv. Att du får pröva, alltså ultimata är om du kan pröva varje tanke, varje beslut du har. Är det här helt ärligt mot mig själv? Det går ju givetvis inte, eftersom man har massa tankar och tar massa beslut hela tiden. Men jag försöker aktivt påminna mig och stanna upp och se situationerna. Är jag i det här läget helt ärlig mot mig själv? Gör jag det här för att jag kanske vill ha lite uppmärksamhet, eller gör jag det här för att jag följer mitt 12-stegsprogram? Mm.
När ljög du senast?
Det minns jag inte här och nu så snabbt, men jag minns när jag ljög, eller vad som blev min största lögn, och det var min mammas missbruk. Jag hade mycket svårare att hantera att min mamma drack än att min pappa gjorde det. Och det vågade inte jag berätta för mina kompisar. Det blev någon form av livslögn för mig att min mamma drack också, för att jag använde henne som att visa att det var ändå okej. Okay. Visst, farsan söp, men morsan var okej. Okay. Det var inte sant. Det var en jättelögn som liksom lärde mig på något vis att ljuga.
Ja, det är ju den andra stora delen i den här boken, förutom din egen berättelse, att också berätta om dina föräldrar, din mor och din far, som haft och också faktiskt fortfarande har missbruksproblem i din fars fall. Mm. Vad har de tyckt om din bok?
De läste den innan den gick till tryck, båda två, och tyckte att den var väldigt bra. Min mamma är ju nykter sedan 15 år och har gått i samma självhjälpsgrupp som jag själv hamnade i sen, och blev ju genom det en förebild för mig. Så att hon har väl en liknande syn på att en sån här bok kan hjälpa andra och så.
Min pappa, jag tänker din far som är mitt inne i detta. Mm. Vad tänkte han runt?
Ja, han sa ju att det var hans spontana kommentar var att det var den bästa boken han hade läst. Hans andra reflektion var att nu skulle han minsann göra upp med spriten och sluta dricka. Och ja, det höll i 5 dagar, och det visar väl någonstans hur starkt det här missbruket kan vara.
Mm. Vad man märker när man läser den, att den är ju väldigt, det finns ett stort patos i den. Kommer du och ger dig ut och prata om den och försöka sprida den som ett slags evangelium kring detta?
Jag hade en klar och tydlig tanke om det faktiskt, att jag skulle skriva boken och sen åka ut och prata mycket. Men jag har gjort en hel del intervjuer nu och märker att det tar lite på krafterna att prata om det. Så att jag kommer nog inte hänga upp hela min verksamhet runt det. Men,
vad är det som är jobbigt då i detta att prata om?
Du påminner ju dig hela tiden om hur det där livet var. Och känner mig jättetrygg i mitt nya liv. Men att hela tiden gå tillbaka och vända och vrida på, som vi började den här intervjun med de här fruktansvärda filmerna, det är klart att det också tar på mig. Det är ju saker som jag är oerhört ledsen för. Det är ju saker där jag har skadat människor. Och jag är inte mer än en människa, så att det är klart att när jag går tillbaka och tar upp de här sakerna hela tiden så påverkas jag också av det. Samtidigt så tycker jag att det är också mitt ansvar och min skyldighet att försöka vara ett exempel och visa att du kan vara där på botten, men du kan också ta dig ur det och få ett bättre liv. För där ligger det en stor samhällsvinst, att om man kan avbryta missbruk i ett tidigare skede.
Ja, en del av obehaget kanske att tala om, det kanske handlar om att du är journalist också. Kanske ovan vid själva situationen och vara den som är van att ställa frågorna. Vad tycker du om att behöva besvara frågor istället för att ställa dem?
Ja, jag fick den i en tidigare intervju också. Så är det ju. Det är ju enklare att vara den som ställer frågorna. Den saken är ju klar.
Ja, har du börjat? Jag tänker att du som van intervjuare också förstår det här spelet, vad jag är ute efter och vad jag vill ha. Ja, det är det svårare att svara också.
Jag tror ändå inte det. Alltså, det är ju på något vis en så djupt personlig historia ändå. Så att jag har ju svårt att svara så mycket annat egentligen än att berätta hur det faktiskt var och vad det faktiskt är jag har upplevt och vad det faktiskt är jag har gjort. Det utgår ju ifrån den här boken, och mina svar skiljer sig inte egentligen från det jag skriver i boken.
Okej, då tar vi sista frågan här då. Antar att det finns saker som du har strukit också. Även om det är en väldigt öppenhjärtig bok. Kan du nämna något som du har strukit? Något du velat berätta men ändå avstått från i din bok?
Nej, jag kan inte berätta det. Av den anledningen att det jag har strukit har ju handlat om att andra människor skulle komma till skada. Och det vill jag ju undvika. Så
någon sån berättelse får vi inte?
Nej, då hade jag ju kunnat låta det vara kvar lika gärna. Men som sagt, skulle jag berätta om det här och nu, så skulle det innebära att människor kom till skada. Så att därför har jag utelämnat en hel del grejer.
Ja, det vill vi ju inte, att människor ska komma till skada. Tack så mycket Robert Laul för att du var med i den här podden.
Tack själv.
Detta var DN Intervju, en intervjupodd från Dagens Nyheter som görs i samarbete med Bauer Media. Producent Augustin Erba, teknik Jennifer DeWard. Tack för att ni har lyssnat.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.